antisemitism och homofientlighet präglade ett anonymt användarkonto som styrdes av den folkkäre integrationsprofilen rektor Hamid Zafar. Detta enligt ett stort avslöjande i Dagens Nyheter i veckan. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Hur reagerar det svenska samhället på missgärningar av uppburna medieprofiler? Förekommer olika måttstockar för olika individer? Och hur balanserar man egentligen fördömelse och förlåtelse? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Om du uppskattar mina filmer så blir jag superduper glad om du stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Utan er som bidrar hade jag inte kunnat fortsätta göra de här aktuella videokrönikorna varenda vecka. Så ett stort, stort tack till er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kommer du till ett ovanligt moralteoretiskt avsnitt, men du kan med fördel prenumerera här nedanför ändå och låta den där fjantiga klockan klämta, samt prenumerera på mitt veckobrev för att garanterat inte missa när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med hög moral varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om moral, maktanalys och människooffer. Häng med! Dagliga människooffer präglade den mesoamerikanska högkulturen. Både azteker, maya och inkafolken föreställde sig att solguden behövde matas med kraftfulla blodsoffer, och forskare menar att bortemot 20 000 människor offrades till solguden varje år. Många av dessa offer var barn och slavar, men de viktigaste offren var människor med hög social och politisk status från andra kulturer. Dessa individer smyckades och hyllades och försågs med all tänkbar lyx, från vackra kurtisaner till palats, mat och vin, innan man inför en skrikande publik skar det ännu bultande hjärtat ur deras kroppar. Världen var således räddad. Den egna kulturen triumferade, och både folkets och solgudens blodtörst var tillfredsställd. Denna groteska blodsofferkultur handlade inte om att dominera sina fiender, utan om att moraliskt rena den egna kulturen och bevisa sig värdig solgudens, regngudens och skördegudens gunst. Behovet av moralisk rening tar sig i modern tid i allmänhet inte uttryck i form av fysiskt våld, men det går att dra paralleller mellan den mesoamerikanska offerkulten och den svenska personkult där individer först upplyfts till ofelbara helgon för att sedan förgöras socialt, ekonomiskt och moraliskt när de sviker dessa ideal. Ett exempel på detta är den före detta komikern och programledaren Soran Ismail, som kom från Iran till Sverige som ettåring. Ismail började tidigt ägna sig åt ståuppkomik och fick sitt verkligt stora genombrott i samband med den så kallade järnrörsskandalen år 2012.
Du provocerar människor, provocerar.
Är du rasist? Är du svenskfientlig?
Denna händelse positionerade Ismail som en rakryggad, moralisk och välintegrerad person som stod upp mot sverigedemokratisk aggression, brutalitet och främlingsfientlighet. Efterföljande turnéer kapitaliserade på och vidareutvecklade denna identitet med hjälp av enkla politiska ställningstaganden i den dåvarande samhällsdebattens mittfåra, paketerade som en form av moralisk identifikationshumor.
Har du något bevis för det här som du säger nu? För det är väldigt allvarliga anklagelser. Ja, det finns på film alltihopa. Jaha, du spelade in? Nej, det var dem.
Under toppen av sin karriär uppträdde Soran Ismail för utsålda hus, medverkade i TV samt var verksam som både skribent och programledare. 2012 sommarpratade Ismail i P1 om kampen om att hitta och skapa sin identitet. I samband med att han hösten 2017 anklagades för våldtäkt imploderade den folkkära personen och Ismail förlorade samtliga sina uppdrag. Alla distanserade sig omedelbart och fullständigt från den nyss älskade men nu fallne ängeln. Offret var fullbordat och den moraliska solen gick åter upp över rättrådighetens Sverige. Ett annat exempel är motionsentusiasten och matlagningsentreprenören Paolo Roberto. Roberto växte upp i Upplands Väsby som son till arbetskraftsinvandrare från Italien och utvecklade tidigt ett stort intresse för kampsport. Som ung var han ofta i klammeri med rättvisan, vilket gestaltades i generationsfilmen Stockholms natt från 1987, i vilken Roberto i princip spelade sig själv. I samband med detta grundades även den nästan parodiskt 80-talsklingande rörelsen A Non-Fighting Generation, där Roberto tjänstgjorde som galjonsfigur. Roberto gick efter detta vidare till att bli programledare i TV, till att släppa en serie kokböcker och till att lansera en linje matvaror under varumärket Paulos. År 2007 sommarpratade Paolo i P1 om vikten av en god själ. I maj 2020 greps Roberto för sexköp och förlorade omedelbart samtliga sina uppdrag i media. Varumärket avvecklades och kokböckerna raderades från förlagets katalog. Alla distanserade sig omedelbart från den nyss älskade men nu fallne ängeln. Ännu ett offer var fullbordat och moralens sol fortsatte att lysa över den svenska kulturen. Rektor Hamid Zafar är det senaste offret. Zafar byggde snabbt upp sin popularitet i sociala medier som en ledande debattör inom skola och integration och arbetade som barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun. År 2019 utnämndes Zafar av tidningen Fokus till årets svensk, valdes in i Moderaternas prestigefulla integrationskommission och 2020 fick han medverka i den folkkära nationalklenoden På spåret i Sveriges Television. Zafar fick även sommarprata i P1 om segregation och utanförskap. Den 15 oktober 2020 avslöjade Dagens Nyheter att Hamid Zafar mellan åren 2011 och 2015 under pseudonym uttryckt antisemitiska och homokritiska åsikter på internet. Zafar stängdes omedelbart av från jobbet som utbildningschef, fick lämna Moderaternas integrationskommission och avsnitten av På spåret där Zafar medverkat plockades bort ur sändningsschemat. På rekordtid distanserade sig alla från den nyss älskade men nu fallne ängeln. Och moralens ljus strålade än en gång över nationens med blod rentvättade byk. Syftet med att ta upp dessa syndafall är varken att försvara eller att fördöma de drabbade, utan för att belysa ett mycket brutalt kulturellt fenomen. Den svenska djupt kollektivistiska kulturen vilar på övertygelsen att våra unika moraliska principer är ofelbara. In Sweden, we have a system. Och att samhället utan dessa principer skulle falla sönder under det individuella moraliska ansvarets ok. Denna moraliska kollektivism behöver en projektionsyta där den gemensamma ofelbara moralen kan uttryckas, både som en förebild att identifiera sig med, men också som ett förkroppsligande av kollektivets rättfärdighet. Den svenska kulturen bygger därför ständigt upp nya helgongestalter, vilka tillskrivs fulländade moraliska egenskaper och värden. Dessa projicerade förväntningar intensifieras när det gäller individer som kommit till Sverige från andra länder. De invandrade helgonprojektionernas fulländade moral förkroppsligar nämligen inte enbart kollektivets rättfärdighet. Det tillfredsställer även den svenska kulturens frälsarambitioner. Att som svensk får se en person av annan etnicitet helhjärtat uttrycka den svenska kulturens kärnvärden innebär att dessa värden inte bara är bäst för svenskar utan att de är bäst i hela världen och att de äger kraften att frälsa alla jordens folk till att integreras till upplysta medlemmar av ett globalt kollektivt folkhem. När Sveriges statsmedia placerar blomsterkransen på dessa förebilders huvuden ägnar man sig åt en form av uråldrig religiös liturgi, där den apolloniska lagerkransen placeras på segrare och halvgudars gässor. Även själva sommarpratets inramning präglas av mässans struktur, där den upphöjdes predikan till folket varvas med musik och känslomässig urladdning. Men lagerkransens spegelbild är törnekronan, tortyrredskapet som romerska soldater vred samman av taggiga buskar och placerade på Kristi huvud innan han dog på korset. För när idolen bryts sönder, när projektionen fallerar och när helgonet visar sig vara felbart, då är det inte bara en individ som har gjort någonting förkastligt, utan det är en attack på godheten själv och ytterst ett raserande av den svenska kulturens frälsningsambitioner. Avståndstagandet från de fallna änglarna handlar mindre om att straffa än om att skydda det moraliska idealet från att skändas, och att skydda sig själv från att tas för en dyrkare av en falsk profet.
Chock, bestörtning, tårar. Jag har gråtit den här morgonen och varit så fruktansvärt besviken, ledsen, utom mig. Jag fattar ingenting.
Zafars fall drabbar den svenska moralen hårdare än vanligt, eftersom det kör in ett sargat krucifix i Sveriges redan såriga relation till migration, integration och rasism. Behovet av att finna framgångsrika exempel på konstruktiv mångkulturell samexistens är extremt stort, och när en förgrundsgestalt som företräder dessa egenskaper avslöjas med att relativt nyligen ha ägnat sig åt hatangrepp på judar och homosexuella, då faller inte bara hoppet till denna enskilda individ, det drabbar hela idén om det mångkulturellt toleranta samhället. Helgerånet handlar således inte om den fallne Zafar, utan om ett nationellt trauma där en omhuldad verklighetsbeskrivning uppfattas vara hotad. I paritet med att bilden av det framgångsrika och toleranta mångkulturella samhället blir allt svårare att upprätthålla ökar efterfrågan på representanter för just dessa ideal. Samtidigt blir de allt svårare att hitta, och de man väl finner visar sig vid en närmare granskning ofta ha oacceptabla moraliska tillkortakommanden. Listan på idealens felbara representanter är lång och generande. Abderziak Waberi satt en mandatperiod i riksdagen för Moderaternas räkning. Waberi hade länge varit öppen med sina extrema åsikter, men försvarades av Moderaterna tills han gjorde ett utspel om att män bör få slå sina fruar, varefter han i tysthet fasades ut. Centerpartisten Mahmoud Abbas kommenterade i veckan på halshuggningen av den franske läraren Samuel Paty med orden "Kränkning eller förolämpning av religioner och övertygelser är inte yttrandefrihet, det är också ett smutsigt brott", varefter han entledigades från samtliga politiska uppdrag. Stockholms socialdemokraten Omar Mustafa tvingades 2013 att lämna samtliga sina uppdrag efter återkommande konfrontationer rörande antisemitiska och homokritiska åsikter. 2016 tvingades den miljöpartistiske bostadsministern Mehmet Kaplan avgå efter att samröre med den turkiska terrororganisationen Grå vargarna och den islamistiska organisationen Miligörus avslöjades. Samma år tvingades även den miljöpartistiske politikern Yasri Khan avgå efter att han framhärdat i att män och kvinnor bör undvika fysisk kontakt med det motsatta könet. Listan kan göras avsevärt längre och röjer en underliggande instrumentell syn på mångfaldsbegreppet, Människor har i många fall berätts snabba politiska karriärer baserat på sin etnicitet och de väljare som partiet hoppas att de skulle ta med sig, samtidigt som man själv hoppas kunna uppvisa en modern och framgångsrik inkluderande partikultur. I sin arroganta ambition att förverkliga ett abstrakt mångkulturellt ideal har man tagit in människor som, när deras främmande kultur faktiskt uttrycks ärligen, offentligen offras på det mest förnedrande tänkbara sätt. Och allt för att den moraliska solen ska kunna fortsätta skina över den idealiserade frälsningens rike. Frågan om hur samhället bör hantera överträdelser, kränkningar och olämpligt beteende är lika gammal som civilisationen själv. På ett basalt plan uttrycker västerlandets folkliga rättsmedvetande ännu schismen mellan det gamla och det nya testamentet. Det gamla testamentets tredje Mosebok förklarar lagen med följande ord: "Skada någon sin nästa, ska man göra med honom som han har gjort. Bruten lem för bruten lem, öga för öga, tand för tand. En och samma lag gäller för er alla, för invandraren och för den infödde, ty jag är Herren, er Gud." Nya testamentets femte Matteus kapitel säger istället: "Ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand, men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom." I synnerhet frågan om antisemitism polariserar, eftersom båda de politiska extremerna uppfattar att den andra sidans antisemitism inte bör få komma undan sitt straff, medan den egna sidan bör förlåtas. Hur kan exempelvis det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU ständigt undkomma repressalier trots en flagrant återkommande antisemitism? På vilken grund har man överseende när stora grupper män skanderar antisemitiska slagord på stan? Och varför är man återkommande så angelägen att fokusera på de relativt perifera antisemitiska yttringar som springer ur högerextrema kretsar? Den gemensamma nämnaren för alla dessa problem med helgon, offer, synd och förlåtelse är den så kallade strukturella maktanalysen. Maktanalysen formulerades av den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault och beskriver alla mellanmänskliga relationer som styrkeförhållanden. Makt anses vara organiserad runt normer, och varje mänskligt möte måste därför analyseras utifrån normkritik och styrkeförhållanden. Det är tolkningen av dessa normativa styrkeförhållanden som gör det svenska samhället benäget att bedöma olika individer på olika sätt för samma typ av gärningar. En fattig person som stjäl måste exempelvis ges större förståelse än en rik person som stjäl. En person som tillhör en minoritet som uttrycker fördomar måste behandlas med förståelse, medan en person i samhällets huvudfåra som uttrycker fördomar attackeras. Om en rasifierad individ från ett utanförskapsområde uttrycker antisemitism kan i någon mån slätas över, medan en etnisk svensk bedöms på strängast tänkbara sätt för samma förseelse. Detsamma gäller Ismael, Roberto och Zafar, för som uppburna i folkhemmets ikonografi, krönta med den svenska sommarpratarens lagerkransar, tillhörde de inte bara en kulturell elit, utan var även utvalda som förebilder och projektionsytor för den svenska kulturens innersta drömmar och förhoppningar. Sveket mot denna roll innebär inte bara ett svek mot de moraliska idealen, utan även att man som förövare, trots eventuell rasifiering, befann sig allra högst i den maktanalytiska hierarkin. Därav döms de som förövare med det kollektiva medvetandets allra hårdaste straff, total och permanent utfrysning från all fortsatt gemenskap. Nyckeln till samtliga dessa konflikters lösning finns redan inskriven i de västerländska rättssamhällenas grundlagar, men fanns återgiven redan i det gammaltestamentliga citat som jag inledde detta kapitel med. En och samma lag gäller för er alla, för invandraren som för den infödde. För det är maktanalysens relativism som skapar osämja och polarisering mellan samhällsgrupper när de upplever att de mäts med olika måttstockar. Genom denna osämja gror en misstro vilken får samtliga av konfliktens poler att ständigt yrka på strängast möjliga straff gentemot sina meningsmotståndare med den underförstådda motiveringen att de själva ändå kommer att dömas hårdare av sina meningsmotståndare. Då nu står vi där med profetens relativiserade skägg i brevlådan, med patologisk helgondyrkan i ena handen och en relativistisk offerkult i den andra. Tycker du det är viktigt att överträdelser bedöms lika oavsett vem som gör dem? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av helgondyrkan, offerkult och utfrysningskultur, eller kanske av hur olika individer bedöms olika för samma gärningar? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara hövlig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte antisemitism, rasism, aggression eller personangrepp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och även jag har gjort misstag i mitt liv. Dessa vill jag med ett rent hjärta kunna sona, utan att behöva offras för att moralens sol ska kunna fortsätta lysa. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. Mm.